Du lyssnar på Mafia, del 2, Bossarnas krig, av Gunnar Wall. I uppläsning av mig, Per Julin. Det hade funnits en pionjär inom den organiserade brottsligheten som hade insett vikten av affärsmässighet och planering och som tillämpat det med elegans när det gällde spritsmugglingen. Men han var borta nu. Det var den tidigare nämnde Arnold Rothstein. En annan framträdande figur i den amerikanska organiserade brottsligheten, Meyer Lansky, sa en gång: Rothstein hade en hjärna av helt fantastiskt slag. Han förstod affärer instinktivt, och jag är säker på att om han varit en lagligt verkande finansman så hade han blivit precis lika rik som han nu blev genom spel och kriminella aktiviteter. Det är förmodligen sant. Men Rothstein skilde sig från många andra gangsters just för att valmöjligheten mellan dessa två karriärer faktiskt hade existerat för honom. Eftersom hans far var en framgångsrik affärsman som verkade inom lagens råmärken hade det varit lätt för Rothstein att fortsätta i samma spår. Förmodligen var det utmaningen som sporrade honom. Han ville vara kriminell för att det var svårare, farligare och mer oförutsägbart. Å andra sidan var det förmodligen så att just genom att Rothstein inte hade bekymmer med traditionella moralregler kunde han tjäna pengar där andra inte ens försökte. Det handlade inte bara om att han förmodligen gjorde sig en mycket stor slant på en uppgjord baseballmatch, vilket ju var stötande i de flesta amerikaners ögon. Mycket värre än att sälja sprit. Under 20-talet finansierade han också en stor del av den internationella heroinhandeln. Rent formellt lånade han bara ut pengar till folk som behövde det, så han var aldrig i närheten av den kriminella hanteringen. Men han visste förstås vad som för sig gick och ansåg sig ibland vara tvungen att föra vissa noteringar. Efter Rothsteins död 1928, vi kommer till den, hittade federala narkotikaagenter papper som förvarats i hans kassaskåp. Informationen som fanns där räckte för att de skulle kunna göra den tidens största beslag av illegala droger, heroin, kokain och opium, i ett antal resväskor ombord på ett expresståg till Chicago. Resväskorna tillhörde en av Rothsteins underhuggare. Marknadsvärdet av drogerna beräknades till 2 miljoner dollar, omkring 180 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. 11 dagar senare kunde myndigheter beslagta ett annat narkotikaparti, värt dubbelt så mycket, i Jersey City, dit det kommit från den franska hamnstaden Le Havre. Mottagaren var samma man som fraktat resväskorna på expresståget. Hur mycket narkotika hade förts in i USA med hjälp av Rothstein utan att upptäckas? Det är det förstås ingen som vet. Men det var just genom en djärv finansiering av andras brottslighet som Rothstein blev så oerhört framgångsrik. Han har kallats den undre världens J.P. Morgan, med en hänsyftning på den finansman som helt dominerade den amerikanska industrin och bankväsendet under perioden omkring år 1900. Rothstein insåg att om man ville ägna sig åt kriminalitet i större skala var det lämpligt att skaffa sig en politisk position. Den kunde gärna vara informell. Så var det mindre risk för att man utsattes för offentlig granskning och ingen risk alls att man röstades bort. Och så länge man hade tillräckligt med pengar kunde man alltid skaffa sig den där informella positionen. Det hade Rothstein gjort. Hur långt kom han när det gällde politiskt inflytande? Den saken kom att kommenteras i samband med att den demokratiske politikern Jimmy Walker vann borgmästarvalet i New York 1925. Walker var en stilig karl som fått smeknamnet Beau James. Vackre James. Han var också en glad lax som gillade att festa, som kom in till sitt borgmästarkontor bara när han hade lust och som hade oräkneliga romanser med unga kvinnor som dansade och